Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och säger varmt välkommen till Studio Allsvenskan. Och idag är jag ensam, Filip, här, men... Jag har med mig Sveriges bästa målvaktstränare Mats Elvendal. Hur är läget?
Läget är bra med mig. Hur är det med dig?
Det är bra. Nu drack jag lite kaffe för jag tänkte att svaret skulle vara längre. Men det är bra med mig. Vad gör du i de här tiderna? Hur ser din dag ut och hur ser din vecka ut?
Jag är ju också i IFK Norrköping, förutom i herrlandslaget, och vi har en träningsverksamhet, så att där lägger jag den tiden då. Vi permitterade, så att vi har försökt göra om så mycket som möjligt för att hålla de tidsbegränsningarna vi har, men samtidigt inte och rubba på kvaliteten i det vi gör, som också är en utmaning. Men du sa det själv innan vi började spela in här, i coronatider får man ju hitta också bra coronalösningar, och vi har haft ett bra samarbete i ledarstaben och med en fantastisk trupp, så att vi gör bra träningar, och det är väl det som det mesta jag gör nu. Sen blir det lite mer tid hemma också, i det som man får se till att ta vara på.
Ja, jag har hört från några fotbollsspelare att de har för första gången känt sig lite pappalediga.
Ja, det är kul att fotbollsspelarna känner så. Skillnaden är ju framförallt att det blir, ofta är det ganska kort vardag, men det blir både press och långa liksom resor eller matchdagar. Nu har ju de försvunnit, vilket gör att det som är kvar, det är ju en kort vardag. Det är någon timme per dag egentligen som spelarna är inne i omklädningsrummet innan det stänger då, av de anledningar som vi pratade om tidigare. Sen blir det också lite speciellt som tränare. Man kan alltid göra saker också på, utanför det, men man får värdera det hela tiden då, vad man ska göra och inte göra.
När vi ska köra ett personlighetstest som vi gör med alla våra gäster, men vad var din första reaktion när du hörde att det inte blir någon EM-sommar efter den fina VM-sommaren tidigare?
Min första, det kom kanske inte som en jättechock, det ska sägas. Det hann ju byggas upp att man tänkte att nu ligger det i farozonen, och så känner man att det här kommer nog inte gå. Hur ska det möjligtvis kunna gå och blanda så mycket folk på samma ställe? Så att när väl beskedet kom, så var jag nog ganska inställd redan på att det inte skulle bli. Däremot såklart otroligt tråkigt. Jag har ju upplevt ett mästerskap tidigare som aktiv, eller man ska säga aktiv, som på plats då, där jag jobbade med det. Det är ju såklart en otrolig höjdpunkt i mitt fotbollsliv. Så att, det är tråkigt. Men samtidigt full respekt för att människoliv och samhälle går före fotbollen. Vi är långt upp på behovstrappan, som Maslow hade sagt.
Ja, verkligen. Vi kommer prata om landslaget, där du också är målvaktstränare och med i ledarstaben, lite senare. Men första frågan, när är du som lyckligast?
Det är ju två delar. Det finns ju en lycklig grej kan vara som jag är, att jag har fantastiska människor runt omkring mig som gör att jag faktiskt är lycklig väldigt, väldigt ofta. Sen rent fotbollsmässigt så är det ju såklart mästerskapsdelen, att ta sig till mästerskap i Italien var ju mäktigt. Men en sån sak som jag också kan slå mig är att få sitta och jobba med kompetenta ledare i en grupp människor som vill driva framåt saker och ting. Då trivs jag riktigt, riktigt bra. Mår som en kung i de lägena.
Jag kan tänka ibland, alltså, man tränar anfall eller lag i stort, så är man hela tiden, fotbollen är så riktad på att nu ska vi göra mål, och så blir det en sån jävla härlig känsla. Sitter du där och bara, vilken jävla räddning Olsen gjorde nu, det där har vi ju pratat om i veckor inför det här?
Ja, det tror jag man ser också på bänken. Det kanske inte filmas in så mycket, men det är många som jublar när vi gör, när Robin i det här fallet och så kan göra en räddning, eller om någon utespelare slänger sig och blockar ett skott och förhindrar ett mål. Det blir också liksom jubel. Det är klart inte lika starkt på något sätt om det inte är helt uppenbart att alla trodde att det skulle bli mål. Ja. Men det finns en absolut en kollektiv härlig känsla i det. Även från både ledarstab och bänk som där jag sitter, och man hör de bakom jublar när det blir räddningar. Och det ska det också vara, tycker jag. För det är otroligt, värt otroligt mycket att inte släppa in mål.
Så att... Verkligen. Hade Birro suttit här bredvid mig så hade han uppat när Buffon och Chiellini alltid gör dubbel high-fiven när det blir en hörna eller när det är en block. Man vill ju få fram det där också. Det ska inte bara vara sydeuropeisk känsla, utan vi vill ha det även här i Sverige.
Ja, och vi har ju Daniel Ekvall som jobbar med oss som både i landslag och i för Norrköping. Han pratar ju också om det där att skapa liksom en samhörighet även kring de delarna. Att man tillsammans kan faktiskt åstadkomma större saker om man verkligen får stöttning och hjälp och pushning i det här. Jag tror att det också syns när man kollar på de lagen som han har varit närmast i IFK här och i landslag, att det firas ju mycket. Det är Rasmus Lauritsson och Isak Pettersson i Norrköping är ju kanske de som är, och Henrik Kastén kanske är absolut bäst på det. Som ett litet arv från Ante Johansson som startar det här, som har gjort det jättebra. Och i landslaget ser man också där hur mittbackar och Robin som spelar oftast, och de firar också ihop. Vi har klippt Ekvall och videoanalytiker och klippt ihop bra klipp, och det visar också, ger feedback på de sakerna, att det underlättar och kanske ger energi i slutet av matchen, och så att man får fira tillsammans. Det kan göra att man kanske kan hålla skärpan sista minuterna lite bättre, och då finns det ju faktiskt också en ännu viktigare sak i det här, att vi tillsammans blir bättre. Det är en härlig känsla.
De klippen ska ju bara rakt ut på sociala medier om ni har klippt ihop det. Det är redan färdigt. Like-rättheten är klar.
jag ska kolla vad vi kan få göra efter det här. Så ska jag,
ja, det är bra. Vad lägger du pengar på?
Just nu är det nog golfgrejer, om jag ska tänka det senaste. Och mat har vi märkt också. Det kollade jag och Elin, sambon, här igår, att fan, vårt matkonto är den 13:e, var redan handlas här mycket. Och det är väl härligt att kunna njuta av god mat. Och golf också tycker jag är härligt, att få vara utomhus och hålla vara med vänner och hålla på med idrott. Då mår jag bra.
Är landslaget och Norrköping ett golfande lag?
Landslaget har jag faktiskt inte så bra koll på. Jag vet att Wettergren och Bernspång och jag har pratat om att vi ska, när corona har lagt sig här, att vi ska försöka få ihop en golfrunda. Jag vet också att tidigare har det varit några som de har försvunnit vid deras av, men som har golfat. Ja. I IFK är det
Tern,
kanske spelat med ofta. Ja, Tern spelar vi kanske mest. Framförallt Amble, den som har lägst handicap. Och så är vi några till. Imorgon, ja just det, det är därför vi spelar in idag. Imorgon har vi en sponsorgolf med IFK. Så att då ska jag gå. Henrik Kastegren spela en boll med några sponsorer.
Du ser, kul.
Ja, det är roligt.
Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
Ja, förut fick jag ofta höra den här att jag var en teoretiker. Och då satt man det som kanske i ett motsatsförhållande, att är man teoretiker så är man inte lika bra på det praktiska och så. Det tyckte jag, att jag tyckte förut att det var lite orättvist kanske mot mig, att framförallt de som bara tagit del av den teoretiska sidan som tyckte att det var, man måste också ha den praktiska. Men jag känner själv att det kanske inte var en rättvis bild. Jag tycker själv att jag är också rätt bra i den mellanmänskliga relationer och att bygga övningsdesign på plan och sådär. Sen är vi nog missuppfattning, de som inte känner mig, jag kan ibland ha en ganska skarp humor där.
Så att,
ja, men risken är ju de som inte förstår det när jag driver då.
Så att den andra fel, ja.
Ja, och framförallt kanske om någon som råkar överhöra och sådär. Det är ingen dum humor så, men det är ofta att jag kanske kan överdriva vissa positiva egenskaper om mig själv med driv och skämta, snarare att jag driver där som folk kan tro, överhöra och tro att jag kanske låter kaxig.
När blev du vuxen?
Ja, skillnaden är väl att man kan bara välja när man ska vara vuxen. Det är väl det som är, det finns kvar barnasinne, tror jag, i mångt och mycket här också, men kanske nu när jag och Elin flyttade ihop och vi hade ett riktigt bra hem. Innan det så bodde jag nog mer i en ungkarslya. Nu har vi ett riktigt hem som är väl inrätt och man mår bra av att komma hem till. Så att det kanske är en sån signal, tror jag, som man ska nog säga som är vuxen. Och då var det ett par år sedan här.
Nej, eller vad var din senaste googling?
Då googlade jag cut and runs American football. Det är kanske inte den bästa googlingen, men jag försökte få fram olika rörelsemönster hur man kan lura försvarare i amerikansk fotboll.
Okay.
Det tror jag var den senaste.
Hur ser det amerikanska fotbollsintresset ut? Är det för att bredda din egen kunskap eller för att ge dig något extra till fotbollen, eller är det bara intresse?
Nej, det är snarare inget intresse. Jag kan inte knappt reglerna. Nej. Men det är fotbollsrelaterat. Mm. Jag hade ett spännande möte igår. Och då diskuterar man löpvägar vid fast situationer, men också i öppet spel. Hur man kan luras med liksom kroppsfinter och sådär. Och då tänkte jag, det här måste jag lära mig mer av. Och då googlade, försökte hitta en bra YouTube-tutorials, tänkte jag säga, på hur man ska kunna komma runt motståndare och göra det svårt, både från blindsida löpningar och hur man kan förflytta motståndarna så att de hamnar i icke-optimala fotställningar, kan man säga, och som öppnar upp ytor också. Men amerikansk fotboll och basket är saker som jag nu under den här tiden försöker lära mig mer av. Jag tror att det finns en någonting man kan också lyfta in i fotbollsdelen från de delarna. Generellt så tror jag också generellt så har jag lärt mig rätt mycket om olika målvaktspositioner också, eller man ska säga, men framförallt olika idrotter, med allt från ishockey till handboll och sådär, som jag också har pratat med målvaktstränare och målvakter och diskutera, och det är såklart inte direkt överförbart, men man kan alltid ta med någonting.
Verkligen.
Till exempel vinkel, hur man filmar och sådär också, metodologi och sånt som finns. Så att jag tycker att det är kul att kunna bredda och få inspirationer från olika håll.
Jag vet att för en av min släkt håller på att spela till landslaget i amerikansk fotboll. Han hejar på Barcelona i vanlig fotboll. Och jag vet att Barcelona hade något samarbete med ett NFL-lag om olika vinklar och taktik. Jag vet inte vilken tränare. Jag ska försöka leta upp det, så ska du få se hur de jobbade tillsammans. Det är faktiskt intressant. Vad skärmdumpade du senast?
Kommer jag inte ihåg. Jag fick en skärmdump från ett recept igår kväll. Från
vad var det för recept?
Fru. Det var ganska roligt. Jag hörde framför mig. Det som stod längst ner, det var det roligaste. Det sista som hon skrev, det var min livräddarrätt.
Oj!
Och ja, man skulle voka rödlök, vitlök, vitkål, paprika, morot eller vad man nu har hemma på hög värme. Japansk soja, sesamolja, tills du får rätta saker, lite salt och peppar, på med koriander, sesamfrö och majo bland annat med sriracha.
Då har du det.
Klarar du vilken snabb middag som helst.
Ja, verkligen.
Livrädda rätt från Helena, så det var härligt.
Det är så mycket asiatisk matlagning ser ut. Blanda allt gammalt med soja så har du det, det hemma.
Och rosta lite sesamfrö på så är det klart.
Exakt.
Så får jag, fan vad gott.
Vad unnar du dig?
Ja, nu har det varit nya golfklubbor. Det är väl en sån. Och mat, det blir samma, jag tror det blir samma svar igen på det här, vad du lägger pengarna på. Vi kan gå ut och äta gott, jag och Elin. Annars så har jag också köpt lite för dyr golfutrustning. Jag tror att det ska bli bättre, men det visar sig att man ligger kvar ungefär på samma handikapp.
Så är det. Vad håller dig vaken om natten?
Ingenting, tänkte jag säga. Jag sover otroligt bra. Det kan vara det om jag sagt något dumt. Jag brukar spela om det jag sagt i mitt huvud 1000 gånger tills jag säger något annat som låter smart. Och så bara, men nu kan jag ha klar med det. Men i de här tiderna så är det inte så mycket. Det är såklart att man kan någon gång efter en fotbollsmatch så där känna att den här analysen stämde inte bra, vad jag gjort och så. Men då är det mer en sån kritisk matchsituation. Just nu under de här när det bara är träning och så har jag faktiskt ett väldigt bra liv. Och är otroligt tacksam för det och har en god nattsömn också.
Hur sover du under ett mästerskap eller inför en allsvensk match eller sådär?
Ja, det är allsvensk match är nog, känner jag att jag har gjort allting där så är det inte något speciellt att man är förberedd. man har bockat av checklistan och sådär. Det är snarare efter i så fall som blir svårt. Om man har mycket adrenalin eller man är liksom upppumpad. Eller man, som jag sa, att man känner att man där skulle jag kanske ha informerat om innan. Eller så där. Det finns allt något. Mitt mästerskap kan ju vara väldigt olika. Vissa nätter har jag och Bernsmark suttit uppe och kanske Lasse Jakobsson som är scout. Bernsmark är vår analytiker. Det kan ju bli väldigt sena nätter. Mm. Och ganska få timmar i vissa delar. Men på något sätt i ett mästerskap så finns det andra naturlagar. Man kan sova ganska få timmar och ändå vara otroligt pigg när man vaknar. Så kul är det och så stimulerande att vara på ett sånt mästerskap som vi var på 2018. Då. Sen blir det ju såklart en smäll efteråt. Jag var ju rätt sliten när vi åkte ut där. Men det är inget negativt i det heller, utan livet är känslor och man får ju såklart både vara less när vi åkte ut och trött såklart, men man har alltid gjort sitt bästa så kan man också må bra, tror jag, över tid. Man känner att jag har gjort det jag kan i det här.
Vad är det finaste någon sagt till dig?
Och jag fick en väldigt fin sak här. Först spontant ska jag säga jag älskar det, är väldigt fint sagt som man blir glad av, men jag fick en väldigt fin, som en fotbollsrelaterad nu, där, jag ska inte säga för mycket, men det är en person som jag utbildade i, som är målvaktstränare, som inte är, som har svensk härkomst, som sa det att, fast du är den bästa målvaktstränaren jag har mött och med bäst kunskap, så känner jag minst press i hur jag kan prata, utan jag känner att jag kan prata fritt även fast jag inte säger rätt saker, att du inte dömer mig på det. Det tyckte jag var fint.
Verkligen. Fan vad härligt. Vad skulle du beställa för måltid om du satt på death row?
Det är intressant.
Det är inte den senaste Japan-mixen som dras.
Nej, det är det nog inte. Jag skulle valt min sambos risotto. För det är också ett symbolvärde i det.
Verkligen. Den är jävla gott risotto alltså.
Ja, och hon gör den fantastiskt bra också. Fråga mig inte hur, för det där är någon kunskap som ligger långt utanför min nivå.
Det är lika bra att inte lära sig också, så att hon fortsätter bjuda.
Ja, smart. Det här är bra tips.
Ja, det här kan jag. Vi ska hoppa in i din karriär. Och det har utifrån sett i alla fall gått i en rasande fart. Tyvärr inte som fotbollsspelare för dig. Vi har läst oss till att upp till 6 knäoperationer tvingar dig att lägga av. Det är ju fullt förståeligt. Men sen är det Umeå IKs damlag, Umeå FC division 1 och sen Norrköping och landslaget. Och det är på väldigt, väldigt kort tid. Har du hunnit stanna upp och reflektera över tiden? Är du en sån som bara borrar ner huvudet och har kört dig mot toppen?
Nej, det första stämmer nog mest. Att jag pausar lite bland då och njuter. Och det kan vara små när man kommer på en ny arena. Bara ta 5-10 sekunder och verkligen försöka vara i nuet. Hitta den här närvaron och fokusen som man bara får när man är helt i nuet. Och, det har mycket att göra med, tror jag, att själva varför jag håller på med det eller varför jag fick möjligheten i det här är ju min pappa som var målvaktstränare i U21-landslaget i många, många år. Och kom hem med historier. Och jag älskar att höra hur han berättar om ledarteamet mest. Det är inte alltid man kommer ihåg om det blev 2-1 dit eller 1-0 dit. Eller vad som hände. Men hur ledarteamet hade varit på middagar ihop. De hade varit på museum. De hade upplevt saker. Och det där var en värld som jag tyckte var så fascinerande när jag växte upp. Mm. Och nu får jag vara med om den själv. Och då tycker jag det är viktigt att också passa på och njuta i stunden ute. Och det betyder ju inte att man är mätt och nöjd och bekväm, att man inte behöver jobba hårt. Men det finns ju stunder där man verkligen kan njuta av det. Och det är viktigt. Och det gäller nog alla att få vara i nuet och ha närvaro. Det tror jag är en sån sak som man, oavsett vart man är i någon sorts karriär, det behöver man inte vara. Det kan vara att sitta på en sten i en skog också, bara känna liksom närvaro. Det tror jag många kan må bättre av faktiskt.
Mm. Ja, det är ju den där när du inser att klockan är 02:45 på det där mästerskapet, att så här, det här är charmen och det är det här man kanske kommer berätta vidare. Alla andra kan googla sig fram till att vi vann över Schweiz liksom.
Ja, det är nog helt rätt. Många av mina starkaste minnen är ju liksom i fotbollsgruppen där. Vi är ju fyra, fem, sex stycken som sitter ihop och jobbar hårt med fotbollsdelen. Och just de där nätterna till exempel, det blir väldigt unikt. Samtidigt alla drar åt samma håll. Den kollektiva kraften tycker jag är fantastisk. Och då mår jag riktigt bra också.
Är det bara på grund av din pappa som du blir målvaktstränare? Liksom? Är det han som föder intresset eller börjar du själv på sidan om liksom jobba mot det? Eller hur ser resan framåt ut?
Resan framåt är att jag växte upp i en familj som är sporttokiga först och främst. Två äldre bröder, mamma och pappa som alla gillar idrott mycket. Och mamma och pappa har båda pedagogisk utbildning. Och mamma var huvudtränare i vårt lag när vi var unga. Så det har ju varit relativt nära till hands på det sättet. Sen som du sa, jag har ju misslyckad fotbollskarriär. Eller vad man ska säga. Misslyckad vet jag inte. Jag hade jättekul.
Ja, det är otroligt kul.
Ja, vi vann division 4 Ångermanland. Med ett gäng kompisar mer eller mindre. Så att det var ju fantastiskt roligt. Men som sagt. Vidare sen när jag inte kunde spela själv så var det ganska naturligt i hans att kolla om jag till början kunde jobba lite extra, för jag studerade uppe i Umeå. Och kan jag få in en fot i några ungdomslag här och få en tusenlapp någon gång så får man ha en perfekt kombination. För då hade jag ett annat extra jobb och kan jag ta bort det jobbet och få den från fotbollen, så är det en win-win. Och det såklart hade jag såklart gjort utan den pengen i sig. Och då träffade jag Daniel Bäckström som är assisterande man med FF nu. Och han hjälpte mig verkligen visa hur viktigt det är att ha en tydlig plan också. Vad kan man göra idag som kommer underlätta om ett par år? Och vi har ett sånt moment när vi satt i hans lilla ljusblåa bil och sa att fan, tänk om vi ska kunna jobba i Allsvenskan en vacker dag, du och jag. Och då, ja, jag gick och dagdrömde om det där. Och när jag vaknade efter så hade han en fullsmackad. Vi hade en taktiktavla i vardagsrummet där vi bodde. Då hade han en massa punkter. Det här ska vi göra. Det här kan vi göra. Vi kan lära oss fler språk. Vi kan åka på studieresor. Vi kan gå alla utbildningar. Vi kan kanske starta egna så här, YouTube-kanaler. Hur kan vi synas? Det här och här och här borde vi prioritera. Och via de framförallt studieresorna så fick vi också bra kontakter och vi triggade varandra att utvecklas som tränare och människor också, och sen har man lite tur på det så fick vi också möjligheterna. Men jag tror alltid på det här att man måste göra mer och bättre saker än på den nivå man är, för att när man väl får chansen på nästa nivå, ja, men då är du redan där. Eller om det är någon som är på en nivå högre som letar en medarbetare och bara, vad ska vi ta den här personen? Och då tänker man, ja, den personen är ju faktiskt redan på den här nivån i det arbetet den gör, men jobbar just nu på en lägre nivå. Ja, men då är ju överföringen relativt enkel. Därför måste man alltid pusha det, för det är ganska enkelt att bli bekväm på den nivån man är. Har man höga ambitioner så måste du faktiskt, tror jag, prestera ännu högre än vad den nivån du är i dagsläget. Och det är oavsett vilken nivå man är.
Hur många år är det mellan whiteboardtavlan i vardagsrummet till att du signar för Norrköping?
Ett och ett halvt, 2 år tror jag. 2 år måste det vara.
Det är fort, det går fort.
Ja, och det måste man ju säga. Och jag kommer aldrig glömma det när jag fick, det var på dagen och lyckliga stunder, fick höra att de ville erbjuda mig ett kontrakt som innefattade lite så här skoluppdrag och andra saker också, men min fråga var, kommer jag kunna leva på bara fotboll liksom. Det var den enda med förhandling var det som inte, och det är ingen fara, det kommer vi kunna fixa att man klarar sig. Och den lyckan liksom att veta att min vardag kommer att vara fotboll och det jag trivs mest med, jag kommer att få jobba med människor som också vill utvecklas och drivas framåt. Och det var ett halleluja moment på en tågstation i Swansea faktiskt. Med Daniel Bäckström. Ja.
Vilka studieresor åkte ni på? Var Swansea en av dem? Eller hur kommer man iväg på en studieresa? Blir man bara inbjuden för att man skickar ett mejl, eller?
Ja, jag har ganska många som besöker mig i Norrköping som skickar ett mejl eller ett sms och frågar. Och jag brukar vara ganska öppen till det och visa. I det här fallet så var Bäckström var tränare i, ska säga, P97-landslaget, va? Alltså var det en spelare som var i Sonsis ungdomslag där som han åkte och hälsade på. Mm. Och då var ju den ingången då att man hälsar på en spelare. Men då kan man också fråga, men kan du kolla om jag får se en A-lagsträning och sådär. Och Bäckström hade varit där en gång tidigare och då också av en slump egentligen träffat målagstränaren i A-laget, Xavi Garcia, som jag fick kontakt med. Och den tiden han la ner på en nobody som jag var då, det är otroligt fascinerande. Mm. Vi snackar alltså absolut yttersta världsnivå på målagstränare. Jag har svårt att säga att det finns tre stycken som är bättre än vad han är i hela världen. Han la alltså timmar på mig. Var först och mejla svar och diskussioner som jag nu efterhand kände att det där var inga bra frågor. Liksom. Men också när vi var där, vi satt ner och han visade full transparens och han visade sina dokument. Han hade olika prestationer på, vi snackar alltså hundratals sidor, hur han ville att målvakterna skulle agera i olika åldersgrupper men också i den yttersta eliten. Och så visade han allt det till mig. Så att mitt första år här i IFK, det var 90% Xavi Garcia. Jag bodde mer eller mindre rakt av och har fortsatt haft en kontakt med honom. Jag har träffat honom i Arsenal när han var där med MSG tidigare. Och så där, och han vill komma och hälsa på oss med landslaget också. Så att det är en del att ha lite tur in. Och sen fick jag också ha varit med på vissa men såna här saker som folk hör och frågar om man vill komma och hälsa på. Jag har gjort några sådana mer internationella också. Både där folk har skrivit om min filosofi och så. Och då är det folk som är intresserade. Och fick mejl från Hoffenheims målvaktstränare som frågade om han fick komma till IFK Norrköping och hälsa på och kolla hur jag jobbar. Då svarade jag, men vi kan hitta en träff men jag tror att det är bättre om jag kommer till dig. Så att, då fick jag åka till Hoffenheim. Så det var också kul och då började det öppna upp sig där också. Då kände han en 3-4 stycken i Bundesliga och så har jag varit där och hälsat på i klubbar som Bayern München, har varit i Schalke och varit i Leipzig och i Berlin och olika ställen också. Och de känner de personer och så rekommenderas man att prata hit och dit. Och det slås att det är väldigt många som är väldigt öppna och det tycker jag härligt. Det finns någon sorts keep union även på målvaktstränarsidan att man vill berätta vad man kan och man visar och har sig. Det försöker jag bidra vidare. Ja, vi hade en här nu som i stan, en Lisette Morsing heter hon som var målvaktstränare. Hon var mål för flickor 17 när hon var här och hälsade på oss. Och det blev samma sak där. Hennes frågor gjorde att jag och Isak Pettersson ändrade vår matchvärmning. Så att man kan ju lära, liksom, vi pratar om de här olika nivåer och så. Xavi Garcia la ner tid. Jag lägger också, försöker ge tillbaka till de som vill komma och hälsa på hos mig. Så att, det tycker jag är fint.
Men du, det blir 2014 som du signar kontrakt med IFK och 2015 är din första säsong. Jag läste mig till att du är yngst i ledarstaben runt om i hela Allsvenskan då.
Ja, då var jag det.
Ja, då var det. Hur kändes det och hur känns det året som du kliver in i? Snacka om att kliva in rakt upp. Vad det blev i toppen?
Ja, det började ju att jag 2014 där så hade IFK ett dåligt år resultatmässigt. De låg långt ner i tabellen och jag hade ju träffat Janne innan, eller jag hade hört pratat med honom i alla fall innan Allsvenskan var klar. Så jag satt och hejade uppe i Umeå där jag bodde då och hoppades att de skulle klara sig kvar. Och det var ju de förväntningarna som jag gick in i 2015 också, att hoppas vi kan hålla oss kvar egentligen. Det var i alla fall min privata åsikt i det året. Men det började ju att man fick såklart med åldern i det här lära sig väldigt mycket med mycket mer erfarna tränare. Jan Andersson känner ju alla till, men det finns ju också fler i ledarstaben där som har varit med länge, som man fick vara verkligen öppen och ta in mycket information i det. Och mot spelarna så gick det rätt snabbt också, att vi hittade ett bra sätt där jag tror att de kände att oavsett ålder så kommer jag kunna bidra till att de blir bättre. Och det är en sån sak som jag ofta får frågan, i alla fall fick förut, hur är det att träna äldre målvakter och sådär. Och på ett sätt är det nästan enklare på elitnivå, för de bryr sig mest bara om de kan få hjälp att bli bättre. Den hierarkin tror jag kan vara värre i lägre divisioner där egon kanske är på ett annat sätt man vill tävla på. Så att det var ett bra år. Jag kommer ihåg 23 januari, det första träningsmatchen 2015 mot Djurgården hemma. Då var jag nervös. Ja. hur ska det här gå? Hur ja, är vi förberedda för det? Nu är jag inte så nervös på träningsmatcher längre. Så att man lär sig och man blir mer erfaren också såklart.
Vad minns du av guldmatchen?
Oj, mycket. Jag minns framförallt Jannes tal innan vi gick ut. Tyckte det var fantastiskt hur han fick spelarna förberedda och att vi skulle tro och göra på det vi har gjort hela tiden. Vi var ett lag som verkligen spelade en offensiv fotboll och också styra matchbilden så mycket som möjligt. Nu mötte vi en av de absolut tuffaste bortamatcherna som finns i Sverige och ändå liksom att vi har kommit hit på dem genom att spela vårt spel och vi ska inte ändra någonting nu utan berättade bara våra styrkor igen och tryckte på vad vi gör bra på. Den känslan där att då var vi obesegrade tänkte jag säga. Att man fick en känsla att det är jäkligt svårt att ta och vinna mot IFK Norrköping nu när det är oss här inne. Det kommer jag verkligen ihåg. Och så kommer jag ihåg hur man försökte ha koll hur det stod i Göteborgsmatchen mot Kalmar, va? IFK Göteborg Kalmar. Och sen såklart kommer jag verkligen ihåg hur sista målet där, men det har jag också sett ett par gånger efteråt, så att, det kanske förstärker minnesbilden lite grann. Och sen såklart den totala glädjen på plan efteråt. Just det, en sak till, när vi kom ut på uppvärmningen, det var också mäktigt. På bortaplan, vi hade, jag tror totalt var kanske 6000 supportrar där från som höll på IFK. När vi kom ut, målvakterna och jag, tidigt på en av de första, så var det verkligen redan flera tusen där inne som sjöng och jublade och det var en härlig stämning. Och det tycker jag också var en känsla som jag inte kommer att glömma.
Jag tänker att vi ska nörda ner oss riktigt ordentligt i målvaktsspelet bara.
Mycket bra.
Och saker går i trender och det vet vi. Vad är på tapeten just nu för målvakter om vi pratar? Alla generellt, vad är det ni målvaktstränare skickar och mejlar om just nu?
Korta insparkar.
Går det hand i hand med att man måste vara bra med fötterna som det tjatas mycket om?
Ja, och så regeländringen här att man får stå i straffområdet som gör också att det finns ännu starkare incitament att slå igång en kort inspark. Det är lite både och. Du har enklare att behålla possession, du behåller possession högre upp i banan med en kort inspark generellt. Du skapar bättre målchanser, men du får också värre målchanser emot dig med en kort inspark. Så det blir också lite taktiskt beroende på hur bra laget är, men också såklart en ställning i matchen. Men det diskuteras mycket hur man kan ha olika uppställningar och så kring inspark, korta insparkar framförallt. Det är väl den senaste. Sen är det väldigt mycket också kring hur mycket kan man förhindra? Alltså, förut pratade man om att plocka inlägg, men nu är det snarare hur kan man förhindra frilägen utanför straffområdet? Hur kan man skära inspel utan att riskera för mycket att öppna målet? Både i första fasen när inspelet kommer att den istället väljer att skjuta, men också i en andra fas att man kanske sätter sig i en position som gör att du inte hinner tillbaks eller hinner till en optimal position i ett andra skede.
Vilka målvakter eller målvaktstränare och lag blir det då också? Ligger längst fram i målvaktsträningen? Vilka är det man tittar på liksom?
Ja, Michael Rechner som är i Hoffenheim ligger långt fram i att driva utbildningen som vi pratade om tidigare. Han med Oliver Baumann som står där som har otroligt aggressiv position. Onana i Ajax har också anammat en sån position. Bernt Leno innan han gick till Arsenal var också extremt aggressiv i sin position i Leverkusen, som är David Kiel som målvaktstränare. Så att, det är väl de som jag spontant kommer på, men sen ska jag också säga att jag vet ju inte alla i hela världen. Det finns garanterat folk som gör det där, driver det riktigt bra i Sydamerika, så här, jag har väldigt dålig koll. Jag har ganska bra koll i de stora europeiska ligorna. Men ja, det är väl de där skulle jag säga. Bournemouth också förresten.
Okej, okay. Kul.
Anthony White i Bournemouth, han är grym. Han också forskar kring olika delar, kring målvaktsfrågor som jag har haft lite kontakt med. Framförallt kring belastning och liksom den delen, fysiska delen från målvakten.
Går det att hitta tre nyckelegenskaper för att beskriva en bra målvakt, till exempel om du skulle scouta en ny målvakt till Norrköping eller sådär?
Nej, för att det svåra med det är ju att du kan ju se en nyckelegenskap som inte är fullutvecklad. Ta en sån som Isak Pettersson när vi värvade honom till Norrköping. Han var ju i våra mått mätt, och tyckte vi att just då var han inte tillräckligt bra, men vi såg intressanta delar i hans spel som han tyvärr inte nyttjade tillräckligt ofta, tyckte vi. Och då hade vi ett möte med honom, och så sa jag att så här spelar du nu, det här är dina styrkor, med det här underlaget och den här motiveringen så vill vi att du spelar så här, för då kommer du också förhindra så här många fler avslut, du kommer rädda så här många fler avslut, och du kommer hamna i positioner som är fördelaktiga för dig och dina egenskaper. Så att 2017-säsongen så kan man ju säga att där han spelade Halmstad gjorde det bra, absolut. Då såg vi delar som var intressanta, men vi är ju i den fotbollshierarkin att vi i Sverige oftast inte kan värva en full etablerad och utvecklad målvakt. Då går de ju till större ligor någonstans. Så därför får man ju hitta i så fall de nyckelegenskaperna som du pratar om. I vilken potential finns det i framtiden för dem? Och där är vi glada att vi hittade Isak. Ja, och kunde knyta till oss honom. Och det sättet han verkligen har ställt upp på att vilja vara med att driva sin utveckling och göra om stora delar av sitt framförallt positionsspel, men också rörelsemönster. Och det ska han ha full cred för, att han är otroligt lättlärd.
Jag vet inte hur många gånger jag har hört från media och olika studios, och vi har väl säkert sagt det här, att den här personen är en modern målvakt. Vad skulle modern målvakt betyda för dig?
Den som spelar just nu, det är ju modernt.
Ja, är det inte mer än så?
Nej, men modernt tror jag kommer till att jag tror man kan se målvakten mycket, mycket mer integrerad i laget, både offensivt och defensivt. Offensivt har man pratat om det ganska länge nu, att man får en extra spelare i speluppbyggnaden och sådär. Och det stämmer ju absolut, och den utvecklingen pågår, och det finns mycket kvar där att utveckla. Men också defensivt, att man kan se en målvakt som faktiskt man kan värdera andra saker än att bara rädda avslut. Och kommer framförallt till det här med att förhindra avslut. Och en enkel sån grej kan ju vara att förhindrar du 5 frilägen utanför straffområdet, där varje friläge har ett målvärde på någonstans mellan 0,4 och 0,5. Alltså att man gör mål knappt på varannat friläge. Jag förhindrar du 5 sådana, då är det faktiskt helt okej att du blir dribblad en gång också. Statistiskt över en längre tidsperiod. Och där tror jag att man kan komma mer och mer och se att man faktiskt kan hjälpa laget på nya sätt som man inte gjorde förut, när man stod mer på linjen och bara räddade avslut i sitt defensiva spel. Det ska jag säga att det är modernt, att man mer kollektivt. Och då kommer jag in på lite grann det vi pratade om tidigare, att man också hjälps åt tillsammans och firar med försvararna som blockar, att man även där integrerar det lite mer som ett handbollstänk, att man kan skärma av olika delar av mål, och man kan ha taktiker och principer kring att förhindra ett avslut integrerat med laget. Det skulle jag säga att en modern målvakt, eller ett modern syn på målvaktsspelet, kanske är mer korrekt benämnt.
Så det är en målvakt som utnyttjar hela sitt straffområde och inte står och väntar på sina lägen på någon typ av linje?
Jag värderar när man ska vara både i och utanför straffområdet, ska sägas. Och värderar allt beroende på risk gentemot att förhindra och rädda. Och då kommer jag tillbaka igen på det här, att det finns ju alltid ett för- och nackdel med alla olika ageranden du gör. Och kan du acceptera att någon gång att det blir ett insläppt mål genom att vara suraggressiv, så kan du faktiskt motivera det, framförallt från ett statistiskt perspektiv, att det är värt att göra misstag ibland. Men då måste du också vara väldigt trygg i det, såklart. För att du kommer som målvakt kommer du bli ifrågasatt. Du vet hur enkelt det är att säga att någon gör en tavla. Men då måste du, och därför är det så otroligt viktigt att bedöma målvakter över minst en säsong. Det finns andra målvakter, tredje målvakter. Det finns målvaktstränare som har hoppat in och spelat en match och varit jätteduktiga. Det finns absoluta toppmålvakter i hela världen som har spelat en match och varit helt urusla och inte tagit skott och fel varenda passning mer eller mindre. Därför handlar det om att hitta en en consistency, alltså att över tid prestera på bra nivå. Och det ser man också, de flesta av de här mer djupgående statistiska undersökningar, man värderar målvakter. Mm. En säsong, till och med ens kan vara lite kort, men börjar man värdera dem över 3-4 säsonger, då får man också de som ögla tycker är bäst. Mm. Då hinner det ihop. Sen såklart, statistiken är inte heller helt 100-procentig och signifikans i allt. Och det finns lite för lite underlag oftast med få skott och sådär. Men det säger någonting att kan du få någon som presterar över lång tid, så har du verkligen agerat bra.
Mm. Är högst räddningsprocent bara förknippat rakt av bäst målvakt, eller tycker att den är lite skev, den procenten? För det är mycket det som visas upp i tv och pratas om, och denna si och så räddningsprocent hela tiden.
Nej, jag tycker att den man kan särskilja lite grann om i de absolut extrema, alltså absolut högst och absolut lägst över en 10-matchers period, det kan säga någonting, men jag skulle säga att man gör nog bäst att inte lägga någon större vikt vid det alls. Mycket handlar ju också att har du räddat 10 av 10 skott från 25 meter, då har du 100% i räddning. Har du räddat 7 av 10 inom målområdet, då har du bara 70% räddningsprocent. Mm. Men man vet också om att ett avslut i målområdet är värt så mycket mer än ett distansskott. Och att då är det faktiskt bättre räddningsprocent förmodligen 7 av 10, för att den andra målvakten kanske hade räddat 2 av 10 från den här närskotten till exempel. Så att man, det är det man gör nu i statistiken, att man också väger expected goals against, och man kan också värdera lite grann hur hårt man skjuter, vilken vinkel och vart på målet den träffar och så där. Och då börjar värdera och jämföra det med vad andra räddar och vart man släpper in mål i målet, som också är intressant. Så att räddningsprocent som ensam mätindikator tror jag inte säger mycket alls.
Skönt. Det gillar jag, det svaret.
Ja,
hur förbereder man målvakter för straffar? Är det bara att visa upp liksom en ram, här sköt han sina 5 senaste? Eller hur gör man?
Nej, det gillar jag ibland när man kommer upp på tv. För då kan man ju se ibland så här där man skjuter och så. Men när man säkerställer det och kollar sen själv, då är det inte alltid det säger så mycket heller. Utan det finns, jag använder mig av 7 olika analyspunkter när man kollar på straffskyttar, och de 7 kommer jag faktiskt hålla för mig själv. Men skjuter de 10 och 10 till vänster, så kanske man ska börja fundera på vad som gör det. Mm. Samtidigt så de är riktigt bra. De har ju såklart, ofta har man en favoritsida eller favorithörn och man så här, men om det finns som sagt många saker som påverkar vart en straffskytt skjuter. Men också en sån sak är ju vad målvakten gör till exempel. Och därför måste det är mer komplext än så. Och du kommer aldrig kunna vara helt förberedd och veta exakt vad folk gör. Men det man vill gå, det är ju att man vill, istället för att det ska vara helt 50-50, så vill man ju ha 60-40 i sitt beslutsfattande. Så har man faktiskt kommit ganska långt över en tid. Mm.
Hur motar man liksom kommentarerna? Det är ju bara att vänta ut målvakten och sen rulla in den.
Mm, vissa klarar ju det, så att det går inte att mota bort. Det finns De Rossi, är ju fantastiskt där. Ramos till viss del också. Det finns ju straffskyttar som är otroligt bra på det. Så de klarar av att göra det även under press. Mm. På träning är det ganska många som klarar av att vänta ut keepern och så. Men de klarar det på absolut högsta nivå. Så att är du tillräckligt bra, då kommer du klara det. För att man kan säga att om målvakten står helt still och väntar och läser bollen och slänger sig när man vet om vilken sida den kommer på, sätter du den då relativt hårt ute vid stolproten, då kommer du inte hinna dit.
Nej.
Och det betyder att om du väntar ut keepern och du kan vänta så pass länge så du vet om att han inte kommer hinna om du själv sätter den långt ut, ja, då är det jäkligt svårt.
Ja.
Men det som är fördelen där igen, det är ju att målvakten faktiskt har liksom pressen på sin sida mot skytten. Det är jäkligt svårt att göra det också, klara av det. Vi har sett flera av de största idrottsprofilerna eller fotbollsprofilerna i världen spy innan en straff och få skakiga ben och sådär. Det är lite det man kanske försöker i Sverige utnyttja som keeper, att sätta pressen på skytten.
Mitt oskolade öga har i alla fall läst mig till att trippa fram ska man nog sluta med.
Ja, och framförallt om man missar då blir man hånad. Det är det som
Exakt.
Är skillnaden.
Vi ska åka och slå straffar, jag och Birro, på Sirius målvakt Lukas Jonsson.
Mm.
Så att jag kanske mejlar dig om tips på hur jag ska slå Birro i en straffläggning. Jag tror jag klarar det utan tips, men alla tips är bra.
Du vill säga som Kribba sa till Granen innan Mexiko-matchen. Har du hört det?
Nej.
Nej, det är fantastiskt. Granen slår en straff mot Sydkorea här.
Yes.
Och så sen så frågar han Kribba, alltså Kristoffer Nordfeldt då, för de som inte vet det. Frågar han bara, du, hur gör ni målvakter? Han har ju sett min straff mot Sydkorea. Ja, jo, och förmodligen några till också. Liksom så här. Så bara, vad fan, vad ska jag göra då? Ska jag slå man på samma eller så här? Då sa Kribba, dunka upp den hårt i krysset bara så tar ingen den. Bra tips. Och han där i VM. Men jag dunkar upp den hårt i krysset. Och ja. den tar man inte. Så att, det kommer lite grann det här att de som väntar ut keeplar, vissa klarar det och vissa klarar av att skicka upp den i krysset också mot Mexiko i VM. Så att, jag säger samma tips till dig. Hårt i krysset.
Det kommer jag försöka
kommer
satsa
han inte
på.
Ta den. Ja.
Jag har tänkt på... Vi brukar ju inte klaga mot spelarna, men i alla fall uppa att hur mycket tränar ni frisparkar, hur mycket tränar ni avslut efter träningen och står liksom nöta själv. Hur förbereder du målvakter på frisparkar? De kan ju liksom bli alla typer av lägen. Går man in innan och gör en analys, de flesta frisparkarna tas här? Eller hur förbereder man där?
Det är en bra fråga. Man förbereder. Vi lever ju under det mantrat att organisation, förberedelse, attityd pratar Jan Andersson om jämt, och det ligger verkligen någonting i det. Och i det här fallet så handlar det om förberedelse. Och jag och till viss del Bernspång som analytiker, vi kollar på allt. Och bryter ner så mycket det bara går. Och det kan vara flera år tillbaks i tiden på frisparkar. Vilka frisparkskyttare finns? Varför har de för olika hörn man vill använda sig av? Går man på kraft? Kan man förvänta sig wobbelavslut? Och det är inte så stora förändringar man gör som målvakt i det läget. Det är lite grann hur man kan placera sin mur. Hur många ska man ha när det står vägen mellan? Ska jag ha 3 eller 4? Det beror lite grann på vilken frisparkskytte och vart den oftast vill skjuta oss där. Sen kommer jag fram till det att till skillnad från en straff så vill du inte chansa som målvakt på en frispark. Utan det handlar snarare om förberedelsen. Vilken position vill jag ha? Hur vill jag ställa muren? Vad kan jag förvänta mig av det läget? Men man kan inte efteråt komma och säga fan, han har skjutit alla i det hörnet så jag slängde mig dit. Och så var det helt öppet i målvaktens hörn som man brukar säga där muren inte täcker. Det funkar ju inte. Nej. Utan det är ju på det här är ganska yttersta nivån som man lägger ner den här tiden. För det är flera timmars arbete liksom som kanske handlar om en positionsförändring på en decimeter eller för målvakten. Och den nivån är ju värt att göra om det handlar om de absolut yttersta eliten såklart som ett herrlandslag är. Så att, men det ska också sägas att alla målvakter vill inte ha den informationen. Till exempel straffar och frisparkar och vilka man möter. Och så här. De vill ha tabula rasa, blankt papper. Liksom. De vill helt bara läsa och gå mer på känsla. Och det är också viktigt ur ett ledarperspektiv tycker jag att man måste veta om varför man gör olika saker och inte göra det för sin egen skull.
Nej.
Utan det handlar ju faktiskt om att ens jobb är ju att förbereda spelarna så mycket det bara går. Och det är ju oavsett vilken roll du har inom fotbollen. Att oavsett om du är massör så är det ditt jobb att förbereda spelarna som ska prestera. Är du målvaktstränare som jag är, men då ska du förbereda dem. Och då måste du också ha den relationen att du vet om vad som ger bäst effekt. Att du inte själv känner att men nu har jag lagt ner 50 timmar på det här och jag känner mig trygg. Men det ger ingen effekt. Målvakten i det här fallet vill inte ens ha det. Nej. Så att man får hela tiden värdera det där. Men jag jobbar med målvakter som gärna vill ha mycket information. Jag trivs bra med det också, för jag tror att det finns en edge i det.
Verkligen. Men det där, för det är ju också en kommentar, lika mycket som det bara rulla in den, så är det ju den där i målvaktens hörn, den ska han ha. Är det så lätt att göra en analys?
Nej.
Nej.
Men generellt vid frisparkar ska man ändå säga så.
Ja.
Det tycker jag. Om man ska gå liksom så här för... jag var på webbinariet igår och sa the vanilla choice, alltså ska du bara välja en sak så håll ditt hörn, för det är ganska svårt annars är det ingen idé att ha en mur.
Nej, exakt.
Muren är till för att göra det svårt att skjuta på en sida, och om du också slänger dig där då har du gjort det supersvårt att skjuta på en sida men väldigt enkelt på den andra. Det är såklart att över tid inte det är en optimalt beslutsfattande, och då är det enklare att säga att om han gör det riktigt bra, lägger den över muren eller så ska man faktiskt till viss del acceptera det.
Ja.
Så att det ligger någonting i det att man faktiskt delar upp det i målvaktens hörn där då. Sen ska man ju som alltid göra det så svårt som möjligt för motståndarna att göra mål. Och det finns ju olika taktiker kopplat till det såklart.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Det börjar ju bli ställa en gubbe på linjen nu.
Skeptisk. Ja.
Ja.
När jag såg, undrar om jag drömde det i natt. Eller när jag såg, nej just det var på det här webbinariet igår. Ja.
Då såg man sjukt det. Arbetsskadad annars. Sitter och drömmer och ställer en gubbe på linjen vid frispark.
Ja, det är härligt. Ja. Ja. Men det var från igår. Och det som är svårt där, det är ju både en timingfråga. Först ska du hinna ner, kanske 11-12 meter ska du hinna springa ner till linjen. Och du ska hinna stanna där och hoppa upp. Och täcka det utan egentligen att motståndaren ska hinna reagera för att kunna ta mer optimala positioner. För då upphäver vi offsiden i det läget när du går ner. Plus att även om du springer ner, jag har sett många gånger, då når den ändå inte.
Nej.
Du måste ändå skjuta över muren. Och ställer du på målvaktens sida, då kommer du också ibland vara i vägen för målet som slänger sig dit. Så jag är grundskeptisk till den idén. Det är väl snarare kanske vid indirekta frisparkar som man kan tänka sig att det kan vara en fördel.
Det här med att ställa en gubbe på knä bakom muren har ju också blivit, några har börjat rulla under liksom.
Och det kan man kanske göra beroende på om man har analyserat motståndarna, att man vill hoppa extra högt i muren. Jag brukar ju förespråka att man ska hoppa så högt utan att riskera att den kommer under dig. Och gärna liksom hoppa och hänga tåspetsarna liksom. Så hoppar du då precis lite mer än vad diametern är på fotboll, så har du täckt så mycket som möjligt utan att sätta den under dig då. Vill du hoppa ännu högre så kanske man kan lägga den där bakom. Jag själv har inte jobbat med det. Vi gör inte det som taktik heller, varken i något av klubbarna eller landslag som jag jobbar i.
Vi ska prata om Norrköping. Yes. Hur ser din exakta roll ut i Norrköping? För när vi pratade med Jan Andersson om din roll i landslaget, så sa han att du var bra mycket mer än bara målvaktstränare. Hur ser den ut i Norrköping?
Ja, den är också bredare än en traditionell målvaktstränarroll. Jag är ansvarig för facilitationer. Jag har också jag är ansvarig för motståndaranalys. Jag är ansvarig för det vi kallar liksom straffområdesförsvar, det som händer i straffområdet när vi försvarar mål då. Och då kommer vi tillbaka till det här när vi pratar om modern målvakt. Hur kan vi samarbeta med försvarsspelare eller utespelare, ska säga att alla är försvarsspelare när man har boll. Det är också ansvarig för till viss del då. Det ska jag säga är det. Sen har vi en tajt ledarstab, vi hjälps åt i övrigt också såklart. Och diskuterar och kommer fram till bra saker, men det är väl det som står som ansvarsområde för mig då.
Hur upplevde du när det blåste på styrelsenivå här i klubben under vintern? Tycker du det har förstört försäsongen, eller tycker du laget har stått utanför det där?
Om vi spolar fram till nu så har vi fantastiska träningar och grymt go i laget. Så att det tycker jag är det viktigaste i det här. Och från någonstans så utgår jag från en rollacceptans på styrelsenivå. Det är styrelsenivå, det får de göra där. Och där vet jag om att de som är i styrelsen, de vill IFKs bästa. Och jag blandar mig inte i de frågorna om jag inte explicit blir rådfrågad i en fråga, så får de jobba med det lika lite som att de kommer ner till målvakten och säger hur de ska slänga sig. Så ska inte jag heller blanda mig i det de gör där uppe, om det inte som sagt det är en konkret rak fråga som de ställer till mig i det läget. Utan alla som jobbar i en förening, jag utgår och tror att man gör sitt absolut bästa i sin roll, och deras roller då, det är styrelsenivå, och min roll är närmare plan, och då gör jag mitt bästa där, och det är det jag kan påverka.
Vad tycker du att man ska kunna förvänta sig som supporter till Norrköping av laget i år?
Ja, det men spontana är att man kan förvänta sig att det är ett jäkla starkt kollektiv som kommer att vara svåra att slå. Och vi kommer, som det ser ut nu, också vara ett lag som är duktig på att spela fotboll. Om vi pratar lite klyschigt sådär, mer djupare där, att kunna spela en bra anfallsfotboll beroende på vilka vi möter, att vara anpassningsbara mot det. Men framförallt det som jag tycker är här som kännetecknar Norrköping lite grann, det är just det här att det är ett lag som jäklar med gör allt tillsammans. Man är duktig på att fira ihop, man är duktig på att kämpa ihop, man är duktig på att stå bakom liksom klubbmärket på det sättet. Jag tycker att vi är duktiga på att skapa den lagkänslan, och jag tror också att våra supporters känner igen sig i det, att man oavsett resultat så har man verkligen gjort allt, och det hoppas jag att vi känner också. Men också att vi vill utvecklas hela tiden, och både individuella spelare men som lag.
Vi ska gå tillbaka till målvaktssidan, och hur känns det för dig när Isak Pettersson blir årets målvakt 2 år i rad?
Jag tycker att det är kul för honom. För att jag tycker också att det är välförtjänt. För mig personligen så är jag trygg i vad jag tycker och tänker kring målvaktsspel. Och det är jag oavsett utmärkelser så. Men han kanske är en målvakt som har fått en del kritik på saker han inte kan påverka i medialt. Och då kanske det är skönare också att visa att han har vänt den själv, mer eller mindre. Eller själv ska jag säga. Så det är ju såklart ett lag som står bakom och hjälper honom i det där också. Men, och får en utmärkelse då. Så att, det tycker jag är härligt att man kan vända. För det var ju från början det med längd och så här, som man ofta har, att man är för kort för att spela här. Men han har bevisat att även medialt och supporter och så, som har sagt så tidigare, de ändrar uppfattning och spelar också och blir framröstad till det. Så att, det tycker jag att det är ett litet kvitto ändå.
Hur tänker du och hur låter det kring andra målvaktstränare runt om i världen om man pratar längd hos målvakter? Är det det som är en huvudsak, eller är det en stor parameter när man ska bli köpt till en annan klubb, eller hur tänker målvaktstränare i Europa?
Ja, det är såklart att det är individuellt på olika målvaktstränare. Jag var i Borussia Mönchengladbach nu i höstas, och de har en speciell syn där. De har Jan Sommer och haft han som var målvaktstränare där, en relativt kort målvakt också när han spelade själv i klubben och sådär, och de ser det på ett sätt och jag ser det på ett sätt, och vissa har ett formulär, och det ska stå att han ska vara minst 1,88, annars kommer inte vi värva den här målvakten. Jag själv tänker inte i att centimeterna när du står still spelar så jäkla stor roll. Nej. För det är ganska sällan du står helt blickstilla och räddar en boll på mållinjen, utan det jag i min filosofi utgår från är ett ratio mellan räckvidd och tid. Och det enkla sättet att förklara det är att om det är ett avslut från 30 meter, målvakten står på mållinjen, är skottet, alltså är en chip därifrån som är upp mot krysset, då kommer alla rädda det. Det kommer du och jag göra, och förmodligen alla som lyssnar på det här också. För då hinner man, då är det så mycket tid och du kan gå ut till krysset så länge du liksom kan hoppa upp och nå tillräckligt nära ribban, då kommer du rädda den. Men är det ett av de hårdaste skotten i världen från 30 meter som går upp i kryssen, ja, då kanske inte någon som räddar hela världen. Och någonstans däremellan finns det en balans. Hur tar du dig till en viss punkt på kort tid? Och du kan till viss del förändra vart punkten är beroende på hur nära du är och hur långt du är ifrån. Du kan också ändra din egen räckvidd kontra tiden då, med tekniska och fysiska aspekter. Så att det kan jag prata hur länge som helst om. Men igen då, det kommer alltid till att du kommer kunna kompensera till viss del. Sen finns det ju en smärtgräns även där. Du ser ingen målvakt som är 2,20 eller 2,15. Och det tycker jag också är fascinerande. Jag brukar säga det hemma så här, när det är någon Courtois kanske inte når den, när han är 1,98. Då brukar jag skämtande säga så här, ja, hade han varit 5 cm till så hade han tagit den där. Det har man aldrig hört.
Nej.
Varför inte? Han har varit 204 där, så han har nog tagit den där. Ja. Eller han 2,10, då har han tagit den där också. Men som sagt, det finns ju en smärtgräns någonstans. Och någonstans mellan 1,80 och 2,05 tror jag de flesta målvakter som spelar första ligor där. Och kanske till och med ännu mer börjar man komma smalna åt normallängden ligger väl runt 1,90. För då får du ut ganska bra av båda världar. Explosivitet och en naturlig räckvidd eller naturlig längd. Som många andra så ser jag nu The Last Dance. Där de många när Bulls draftade Michael Jordan, så var det många som sa att han är bara 1,98, han kommer aldrig kunna leda ett lag, han är för kort. Och då skrattade jag som fan, han är för kort och 1,98. Och liksom, det finns någonting att även där med hans karriär, det handlar om att nyttja liksom dina egenskaper. Och då kommer vi tillbaka till Isak, han är duktig på det. Vi såg i Halmstad att han hade spännande egenskaper, men att hans positionsspel inte nyttjade eller gjorde att han maximerade de egenskaperna. Kan vi maximera de egenskaperna, ja, då kan vi också nyttja hans förmågor på bästa sätt, och då kommer det vara en riktigt, riktigt bra allsvensk målvakt. Men det sagt, det finns jättebra målvakter som är 1,98 också. Robin Olsen är 1,98 igen.
Vad har du och Isak gnuggat extra på under den här tiden när ni har fått mer försäsong, kan man säga?
Nu har vi kommit till den nivån som att det blir mer och mer detaljer. Isak kan min och vår filosofi och arbetssätt på ett väldigt, väldigt bra sätt. Han vet om och kan ge sig själv konkret feedback varje situation mer eller mindre. Så att det är små detaljer och det är små rörelser i det vi pratar om med räckvidd kontra tid. Vilken position ska vi nyttja i det här läget? Vilket tekniskt utförande och sådär. Och det börjar mer och mer bli till att positionen oftast är riktigt, riktigt bra. Då kan det snarare handla om att lite med vinklar och så. Men också har vi pratat mycket om informationsinhämtandet. När ska vi agera på ett visst sätt beroende på motståndarna som öppnar i boxen till exempel, eller skyttens rörelse till bollen och sådär. Så att nu är vi ner på en ganska djup nivå i det. Men som alltid, det gäller också att gnugga på grunderna. Vi kommer tillbaka till att det viktigaste är att kunna prestera under många år. Och då måste du också ha en grund att stå på som är jäkligt bra, så att det påminner vi egentligen mer eller mindre varje träning att göra det så bra som möjligt.
Han pratade, vi var ju, jag och Birro var nere och träffade Isak. Och då pratade han själv om att Bundesliga var ett stort mål för honom. Tycker du att han är redo för att stå i en Bundesliga-klubb, eller är du av den karaktär att man tycker så här, nej men 2 år till i allsvenskan, var är man liksom, var är han som målvakt tycker du?
Jag tycker att han är i den absoluta toppen i allsvenskan och visat det minst i 2 år i rad över en längre tid, att han klarar av att spela på elitfotboll på en hög nivå. Han gör också bra den halvreken han får nu i januari-turnén, som gör också väldigt bra. Som visar att han, i den nivån han är nu, så presterar han på en väldigt hög nivå hela tiden. Som då gör också att han förmodligen är mycket möjligt kan utvecklas ännu mer när han får ännu bättre lag att spela med, om man skulle komma till en sån. Sen är det ju så här, om vi tar Bundesliga-målvakterna idag, så är de på en högre nivå än vad alla allsvenska målvakter är. Men det är ju naturligt. Det är samma sak där. Det är ju väldigt sällan som en allsvensk spelare, oavsett om det är målvakt eller utspelare, går att dominera första matcherna i en riktigt stor klubb. Du behöver ju komma in i den miljön. Du behöver därifrån också liksom utvecklas och så. Men den professionella människan han är, så kommer han, om han får chansen i större klubb i framtiden, kommer förmodligen göra det väldigt, väldigt bra.
Vi pratade lite om Daniel Bäckström förut, och han ingår ju som du sa i Malmös nya tränaruppsättning som är ny för säsongen. Vad får Malmö i Daniel Bäckström?
Ja, mycket. Det är en klassvärvning. De får först och främst en otroligt smart människa som är duktig på att få andra runt omkring sig att bli bättre som både människor, men också liksom att man skapar ett härligt reflekterande sätt generellt där han är väldigt duktig på det. Sen är det en otroligt bra struktur kring vad man gör och vad man ska göra. Han är duktig på att organisera och strukturera upp saker där ingenting går åt slumpen. Och sen har han ett fotbollsöga som är imponerande. Det är en topp person och en riktigt bra fotbollstränare som de ska vara stolta över att de har lyckats knyta till sig.
Du är ju på den absoluta Toppen bland målvaktstränare och tränarstab i Sverige, både i landslag och i Norrköping. Vad är dina mål som tränare? Har du något så här utland som du skulle vilja träna i någon lag, eller har du haft intressen från utlandet?
Mina mål är att fortsätta och må riktigt, riktigt bra som människa. Och det jag mår som bäst, ja, det är mästerskap med landslag. Då mår jag som bäst, nu pratar karriärsmässigt nu då. Ja. Och jag mår, ja, men du pratar om guldmatchen i Malmö med IFK. Men också i vardagen. Jag tror att man ska ha en bra vardag. För att, jag nämnde det här med nuet och att man får ha fokus. Så kan man i vardagen må bra och bli stimulerad och utvecklas, då mår man bra. Och just nu har jag väldigt bra jobb. Jag kan kombinera två jobb där jag trivs bra. Jag bor bra, jag liksom får bli stimulerad och utvecklad i det. Och med det sagt, ja, jag har haft erbjudanden, men det ska till något riktigt, riktigt bra. Jag har haft några större klubbar, men då kan det också göra det lite svårare med landslaget. Just nu bor jag en timme och en kvart med tåg från Stockholm. Och jag kommer dit upp på möten. Är det möte på kontoret i Solna 9:00, liksom, då är det ingen fara alls att åka upp hur lugnt som helst och hända hem på kväll, på eftermiddagen också. Så att det är sådana saker man ska värdera, och jag får bo ihop med Elin här också. Så att just nu har jag en helhetslösning som jag tycker är väldigt, väldigt bra med. Men jag vet ju också om att med både landslag och klubblag, ingenting är ju kanske för evigt.
Nej.
Just nu har jag har ingen ambition att komma någonstans bort från det jag har idag. Snarare ambitionen att jag själv ska utvecklas, att den dagen kanske inte är för evigt i antingen klubb eller landslag av olika anledningar, ja, men då är jag redo för nästa nivå som vi pratade om tidigare. Oavsett vilken nivå så försöker man pusha den nivån, och det är det jag försöker göra tillsammans med mina kollegor då. Så att vi får se i framtiden vad som händer. Det ska vara en helhetslösning som i så fall är passande då.
I januari 18 har jag läst mig till, så förlänger du ditt kontrakt med landslaget, vilket gör att du stannar över 2022, och därmed följer Jan Anderssons kontraktmönster. Och då när du hade förlängt så hade ni nyligen slagit ut Italien. Det var ett gynnsamt läge att prata förlängning, va?
Ja, jag tror vi alla var nöjda vart vi var då. Så absolut. Jag trivs jättebra där, som sagt. Och det får man en fråga om förlängning och så det är såklart ett väldigt enkelt beslut.
Hur var känslan 1-0 Italien?
Ja, den var orimlig på något sätt. Det var ju eufori på ett sätt. Men samtidigt är det något som jag tycker är fascinerande igen. Kom in med Jannes ledarskap i det här, att med förberedelse och de delarna. Att vi visste om att 1-0 hemma, ja, absolut, väldigt, väldigt bra. Vi träffades ledarna och liksom var väldigt nöjda, såklart. Och då slår det oss att nu måste vi redan nu liksom slå världsrekord i återhämtning och förberedelse inför nästa match. Det är ingenting som är klart i det här. Och Janne har berättat då hur han gick in till spelarna i spelarnas omklädningsrum efter matchen och skulle liksom, hans mindset var att nu måste jag liksom säga till dem här att fan, nu måste vi börja förberedelserna. Men det hade de redan börjat med själva i det fallet. Och Okay. Det säger någonting om det landslag som Janne bossar över, att man är otroligt duktig på att fokusera på det man kan påverka och göra sitt bästa av varje stund egentligen. Så vi firade ett par minuter och var såklart väldigt nöjda med det resultatet hemma. Men väldigt snabbt så var vi jobbade på att göra det yttersta vi kunde inför nästa match. Och när vi då får, ja, den matchen kändes för övrigt som att den var för evigt i San Siro. Och jag har en tavla här. Du som ser min vägg där ser du San Siro. Fick jag min sambo på, där det står Italien, Sverige 0-0 och inom parentes 0-1 till Sverige. Så att den känslan efter det, när man visste att nu är det länge tills vi behöver organisera och förbereda någonting, det var så härligt. Det var det närmaste att komma att flyga, tror jag.
Hur är det att jobba med Janne i landslaget och i tränarstaben? För jag tänker, det är ju ett semi-Norrköping i landslagsstaben. Hur känns det att jobba så tätt och gjort över tid och nu göra det på landslagsnivå?
Den spontana är ju en fantastisk. Jag känner nu också att vi i det här samtalet har berättat hur grym han är och härligt det är att jobba. Men det är också ett otroligt kravställande från honom. Mm. Han accepterar ju inte någonting som inte är optimalt. Så det är ju två delar. Det ena är att det är också en stolthet att han väljer att jobba med mig och med övriga ledare. Som då vet man om att det han säkerställer liksom i sitt beslut där att han tycker att det är en tillräckligt hög nivå. Och det är som sagt en stolthet och glädje i det. Men det är ju krävande, det vi säger igen. Det är mycket som ska presteras på en väldigt hög nivå, men då mår man också som bäst när man känner själv att man verkligen har bidragit och gjort. Och han är duktig på att delegera till dem han litar på, och han kan ge mig en uppgift, och så sen när det är dags att presentera så har han inte ställt en fråga emellan, utan då förväntar han sig att det ska vara helt prickfritt och så bra det bara går. Och då gäller det att leva upp till de förväntningarna, och det spårar mig att försöka till och med slå de förväntningarna. Mm. Och det är svårt, kan jag säga, men man försöker hela tiden. Och det är härligt. Så att han får ut det bästa av många, så ska det.
Du är inte bara målvaktstränare i landslaget heller. Fasta situationer också, va? Eller hur ser rollen ut?
Ja, det stämmer. Jag är ansvarig där. Vi gör många som är involverade, men jag är den som är ansvarig för fasta.
Vi hade Wettergren som gäst här i podden för inte så länge sedan.
Ja.
Och han pratade om att ni har av- och påknappar alla i landslagsstaben. Att ni är otroligt allvarliga, ni pratar och diskuterar olika saker som gäller fotboll. Och sen kan ni helt bara stänga av och garva ihop. Det är också din syn av hur landslaget är. Och vad garvar ni då åt? Funkar den här skarpa humorn?
Och skarp humor funkar absolut i stängda rum. Jag kan säga att det är fler i den ledarstaben som har ganska skarp humor. Men det är ju stängda rum. Och det är ju när man väl har känt att man har gjort det man ska göra. Och det är ju också en ventil på pressen som finns. Och framförallt kanske på Janne och Peter. Alltså det finns ju... Den svanar ju lite grann beroende på hierarki. Janne har ju såklart, är den som ansvarig, har ju mest press. Det är såklart att han också behöver skratta ibland och känna sig avslappnad. Och vi har ett rum som vi sitter och jobbar i, och där är vi ju massvis med timmar. Och då är det såklart att 100% av den tiden är inte helt strikt bara fokus rätt in i den uppgiften vi ska göra. Den mesta delen av tiden är det, och vi säkerställer ju att vi är helt förberedda. Men det handlar om också att må bra tillsammans, och det finns... det är en av de roligaste grupperna jag någonsin har varit i. Jag skrattar otroligt mycket. Janne är en fantastiskt rolig människa. Ibland vet han inte ens om det själv. Det ska sägas. Han är ju väldigt, väldigt tydlig i många delar. Och sen har vi Wettergren, Bernspång och Lasse Jakobsson. Där Lasse Jakobsson också är duktig på att se andra infallsvinklar i sin humor. Och det kan också avlösa skrattsalvor i den gruppen. Inte sällan med något hån mot uppåt i hierarkin mot Andersson, så det är roligt.
Det är ju svårt att ha en intervju med dig utan att nämna fotbolls-VM 18 som vi har varit och touchat på. Vad gick genom ditt huvud? Jag hade tänkt själv när du packar väskan i din lägenhet och beger dig mot ett liksom fotbolls-VM.
Mm. Ja, det finns en bild som min sambo knäppte när jag står i dörren liksom, med landslagsväskan packad och så här.
Ja.
Och jag vet som inte riktigt någon tydlig liksom, vad ska man säga, koppling till annat, men det kändes verkligen att nu är jag på väg mot någonting som där jag inte riktigt vet vad jag kan förvänta mig. Nej. Förutom att jag vet om att jag vill hit. Och det var bättre än vad jag någonsin kunde förvänta mig. Det var helt fantastiskt att vara där, och igen då den gruppen människor vi jobbar ihop, både ledare och spelare som alla verkligen skickar in energi i samma håll och vill driva saker framåt. Det är mäktigt att vara en del av ett sånt sammanhang, och jag jobbar allt vad jag kan, och vi andra också, för att vi ska få vara med i flera mästerskap framöver. Så att, av den anledningen att det är så roligt att vara där.
Vad är ditt starkaste minne? Vad är det som poppar upp först om man säger fotbolls-VM 18?
Ja, jag har Mexiko matchen såklart. Det är väl det första, men också Tyskland är ju tufft efteråt. Inför den matchen så var en av mina lyckligaste stunder. Jag kände att vi hade gjort allting förberett. Jag slog på bra musik, civila kläder, gick längs stranden i Sochi och så massa svenska fans som förberedde sig på sitt sätt med sånger och diverse drycker.
Stora stark.
Par stycken. Och det var jäkla härligt att gå runt där. Och de delarna också ska man inte underskatta när man väl har gjort de delarna. Sen är det ganska snabbt kommer in igen i den här gruppen av människor som vi jobbar med. Natten i, som jag och Bernsmång spenderade i vårt ledarrum till lång tid på små timmar tillsammans, och känner att vi verkligen jobbar hårt för att vi ska nå framgång är härligt. Så att det finns många, många delar i det.
Delar ni ledare också rum under en mästerskap?
Nej, vi har enskilda rum.
Och privilegierade är ni i tränarsalen?
Ja, det måste man säga. Sen har vi ett arbetsrum. Då brukar vi sitta och jobba i och beroende på hur rummen ser ut och så här. Ibland så tränger vi in oss i Jans rum och om han har liksom ett bord och stolar och så där, och ibland så finns det lite konferensrum där vi spenderar absolut mest tid. Sen går man och lägger sig och sover i såklart i sina egna rum där vi har, och det är väl bra att kunna få lite tid själv så. Men ja, även för sjukdomsfrågor och så där, att det är bra att kunna vara för nära.
Man hade ju velat att det var som liksom världens största fotbollskollo, att bara Wettergren och Janne sov i ett rum och alltså det fortsatte så liksom, som när man var 10.
Den där upplåsbara madrassen.
Exakt. Det är mitt VM när vi låser in liksom topplagen i olika skolsalar och de får pumpa madrasser.
Ja, det tycker jag. Jag röstar för det. Vi kör.
Se vem som klarar sig längst. Ja. Jag tänkte att Olsen är ju given etta i landslaget. Isaksson var given etta en bra period. Hur förhåller man sig till liksom andra och tredje keeprar i landslaget som kanske är med samling efter samling eller mästerskap efter mästerskap men aldrig står?
Ja, det är ju såklart att man får ha, från mitt perspektiv så har jag ju relationer med dem individuellt också såklart, och pratar om man kan utvecklas och sådär. Sen är det ju speciellt med ett landslag, för att det är klubbarna som äger spelarna. Jag vill inte vara inne och peta liksom i hur sättet de spelar fotboll och så. Utan det jag säger till, nu behöver jag inte säga längre för de är ju grymma människor, alla de här som har varit med i landslaget. Men det är att vi har ju samma jobb, jag och de tre målvakterna som är med i den samlingen. Och det är att målvakten som spelar ska vara så väl förberedd som möjligt. Och så sen är det Janne som väljer vem som spelar. Och i träningsveckan så snurrar vi lika mycket på alla mer eller mindre som alla förbereder. Så jag förbereder alla målvakter på samma sätt och lika mycket, för man vet aldrig om det antingen händer någonting eller så. Det kan ju ske ganska tidigt i en match att det händer någonting, eller det kan vara sjukdomar, det kan vara olika val av spelare också. Så att alla är så väl förberedda som möjligt inför matchen. Sen är det såklart att alla vill spela och så. Men duktiga på att bidra med energi även om man inte spelar. Och det är otroligt viktigt. Och framförallt ska, nu när Robin har spelat väldigt mycket, så ska man också lyfta. De som har varit med mest är ju Nordfelt och alla här som ska ha mycket cred för att skapa en miljö på träning som gör att jag har mycket enklare jobb att kunna förbereda dem. Mm. Det krävs ibland att även de måste liksom ta löpningar för varandra. Till exempel i straffområdet. Vi möter ett lag där en forward löper på ett visst sätt. Ja, men då försöker vi sätta dem i sådana scenarion, träning. Och då som målvakt i läget, ja, men då, när du inte står, ja, men då ska du ta en löpning på 15 meter i maxfart. Att ställa upp på det är ju faktiskt otroligt viktigt, och man ska verkligen, tycker jag, lyfta det. De ska ha all cred för det. För att om man inte gör det, då är det mycket svårare för mig och gruppen att kunna vara förberedd. Och i slutändan då blir landslaget inte lika bra. Och det är inte alla som klarar det i toppfotbollen i världen. Det ska sägas, jag hör kollegor som har det väldigt kämpigt där målvakterna vägrar skjuta på varandra, man vägrar hämta bollar. Alltså sådana saker finns faktiskt på absoluta toppnivå, vilket är helt förskräckligt. Och i den miljön vi har byggt tillsammans där, i landslaget, är exemplarisk. Alltså den är så bra så att man borde liksom göra en studie på det mer eller mindre.
Fan vad härligt. Ja, vi ska bränna av lite lyssnarfrågor innan vi ska mygga av det här Zoom-samtalet. Yes. Och du ska åka och köra paddel.
Ja, det var tungt att säga. Ja,
ja, det är absolut. Ja, ja. Det är det nya heta inom fotbollsvärlden, så det ska nämnas. Ja, okay. Och då kommer lyssnarfrågan. Jag måste få veta hemligheten bakom hans stenhårda och precisa skott på uppvärmningarna.
Ja, det är frågan vem som har ställt den frågan. Man blir bra på det man gör ofta, så kan man säga. Jag har ganska bra, jag är urusel vänsterfot, men Högerfoten är ganska bra, men det är också jag har slagit ett par inlägg och skjutit en del utifrån, så att man blir ofta bra på det man gör ofta. Så att jag har ju ofta en bra träning i det.
Det är någon som har lagt till, eller den personen har även lagt till, har du någonsin skadat en målvakt med dina dunderskott?
Jag har ju råkat skjuta någon i ansikt ibland och råkat skjuta någon mellan benen och sådär, men aldrig. Undrar om det var någon som faktiskt gjorde illa tummen, som stukade tummen i Norrköping för ett par år sedan, om det var vår andra keeper då, kan det vara. Men det var nog inte på grund av hur hårt mitt skott var, det var nog bara att det blev lite otur på träffen.
Ja. Så det är inte du som står bakom Mitov Nilssons brutna hand?
Nej, jag skulle nästan säga att jag önskar att det var så, men det vill jag absolut inte. Men så hårt, det är så här, det ska också sägas att max skott skjuter jag egentligen bara från distans. Men vi pratade tidigare om det här med räckvidd och tid. Mm. Det man kan göra för att inte riskera att man skadar sig, det är ju faktiskt att ta bort tiden. Och det gör det genom att ta bort avståndet, att du skjuter närmare målvakten. Mm. Då blir det inte lika hårt. Och du får ändå den här korta tiden att reagera. Men plus att vi ibland i blocksituationer så här använder de här mjuka bollar som man hade på när man spelade spökboll på skolan, som är i samma storlek som en fotboll. När vi tränar blocksituationer och riktigt nära, och då kan man skjuta hårt. För att då gör det ju som sagt inte ont i det fallet. Så att man vill skydda dem lite grann på det sättet.
Jag har sett några videos på Twitter och Instagram och sådär, när det någon står med ett tennisrack och bara matar tennisbollar. Och sen har jag sett lite målvakter som går ut och helt säger att det där är den sämsta träningen man kan göra. Vet du ungefär vad jag pratar om?
Absolut, det vet jag. Det kan ju vara bra om man vill rädda tennisbollar, tänkte jag säga.
Ja.
Jag tror att man kan göra en sån sak någon gång per år för att det är kul.
Ja.
Och det är nog bättre att göra det än att ligga hemma på soffan och kolla serier. Men man har ju en begränsad tid i träning, och då tror jag att man kan värdera bättre än att göra det ofta. Sen som sagt,
ja, det är bara flashigt på Instagram.
Ja, lite så. Men det är ofta så här, man ska hoppa över mycket saker och slänga sig, och det ska hända som pass många saker. Ofta tappar man både riktning och position och sådär som får många likes och så. Utan man måste alltid fundera vilken överföringseffekt finns det. Men med det sagt, vi leker också ibland.
Ja, de här hinderbaneträningarna, är det bara att stryka?
Jag tror att man kan göra bättre saker. Sen, som sagt, två gånger per år så har vi en efterrättstävling, kallar vi det i IFK. Då tävlar målvakterna mot varandra i olika moment. Och då kan det bli lite så här fjantiga grejer som så här. Och så sen går vi ut och äter middag tillsammans, och så den som kommer sist får bjuda på efterrätten.
Kanon.
Och då kan man göra sånt. Mm.
Vilken målvakt håller du som bäst i världen just nu, och vad är hans styrkor?
Jag brukar alltid säga till Stegen. Jag har en liten fabless för honom. Hans styrka är att han inte har någon svaghet. Han kan passa med höger och vänster fot, långt och kort. Han kan förhindra, han kan rädda avslut på absoluta toppnivå och, så där, och klara av att göra det under stor press också. Men med det sagt så finns det såklart en otrolig konkurrens i högsta nivån, och det är svårt att jämföra en målvakt som tar väldigt mycket risk mot en som inte har väldigt lite risk, som Oblak kanske till exempel, som är mer en shotstopper i det fallet, som också är absolut topp i världen. Mm. Så det är lite grann beroende på vilket lag och sådär, men jag brukar lyfta till Stegen som, om du är en ung målvakt någonstans och vill ha en förebild, så tycker jag att han är ett bra att kolla på, för att det finns också tydligt rörelsemönster, tydlig filosofi kring hans agerande som han vet omger en effektivt målvaktsspel över tid.
Här har vi fått en väldigt intern fråga, och den är från Uno på Live Nation, som vi jobbar med i den livepodden vi kommer att ha på The Baser framåt. Och han frågar, vem är bäst av dig och Sigge på Platinum Cars på paddel?
Ja, det är jag. Det måste sägas. Men nu har han ju sponsrat, nu har han köpt arenanamnet, så att, de får man ju säga att han är väldigt duktig själv. Här. Men vi spelar ibland. Och han har en hård smash som han kanske nyttjar lite för mycket, det ska sägas. Men det är en duktig paddelspelare på den här motionsnivån som vi är på, det ska sägas.
Jag har fått höra att du är nördig när det kommer till dataanalys, och det skulle jag vilja bli ännu mer. Vi har haft Ola Lidmark Eriksson här några gånger, jag skulle vilja nörda ner mig rejält. Är det så att du börjar nörda ner dig på padden också, att du börjar kolla egna rörelsemönster och vill sätta upp en kamera även där?
Det kan jag säga att jag vill, och jag har funderat på om jag ska göra det, men jag har inte vågat. Jag blir ju ofta så nördig. Och det kan vara men i golfen också. Det ska analyseras och vinklar hit och dit, och det ska vara vilken takeaway, vilken swingspår ska man ha, padden också. Så här, hur ska man göra? Jag gräver in mig på olika saker. Framförallt målvaktsspelet då. Men när jag fastnade på saker. Men sen slog det mig med padden här. Att jag kommer ju aldrig bli någonting. Och varför spelar man då? Ja, men det är för att det är kul. Och att jag får röra på mig. Och då blir nästa fråga där. Att så länge man spelar mot jämnbördiga, då spelar det ingen roll om man är en halvbra motionär, en bra motionär eller en riktigt bra motionär. Tycker jag. Sen har jag inte riktigt kunnat levt efter det helt. Men jag försöker bara vara tacksam. Vi pratade om mina knäoperationer tidigare. Jag har ett riktigt stort knäskydd när jag spelar. Väldigt tacksam att jag kan hålla på med någon idrott där jag får springa och jaga en boll. Annars är det ju golfen då som jag också älskar på sätt att komma ut i naturen och sådär. Men jag kan inte hålla på med någon annan idrott där jag liksom kan själv kämpa. Och den tacksamheten försöker jag verkligen också känna och vara nöjd över det. Sen är det ju svårt när man torskar sista bollen och förlorar en match just i stunden. Men ganska
bra att släppa det. Det hatar man.
Det hatar man alltid.
Som handbollsmålvakt, jag antar jag när handbollsmålvakt har skickat in, är jag lite nyfiken om man som fotbollsmålvaktstränare kikar på handbollsmålvakter eller några andra idrottsmålvakter? Mm. Och vad kan man lära av det?
Handboll kan man lära mycket av. Det är såklart att det är en helt annan sorts liksom taktik i mångt och mycket, men man kan bara fundera lite grann på det vid inlägg och nick avslut, för det blir det också ungefär från samma vinkel och höjd som man kastar. Inte riktigt, men en till viss del. Så där har jag funderat lite grann på vilken utgångsställning, alltså hur vill du stå, hur högt vill du stå i liksom, ja men, hur böjda ben vill du ha, kan man säga, uttrycka det. Vart vill du ha händerna vid en nick, alltså vid högt avslut kontra ett avslut från marken. Och det där kommer lite grann från handbollsdelen där jag funderat och diskuterat det. Men också det här samarbetet med försvarsspelet. Vilken sida ska man egentligen täcka? Hur ska vi samarbeta kring det? När ska vi läsa skytten och när ska vi läsa vart bollen kommer och sådär. Ofta i handboll så blir det att man försöker läsa skytten på ett, och kanske öppna upp en yta och stänga och sådär. Det är inte lika ofta det händer i målvakt. Men absolut att jag tar med det. Men även ishockey som sagt, jag har funderat lite grann på vid blocksituationer. De är duktiga på när de filmar, så kan de ha så här målvakterna i, eller målvaktstränaren i hockey kan sätta upp i målet, kan de sätta upp liksom reflexer och sådär som man kan se sen från kameran om det, målvakten är ihålig på olika sätt på ett väldigt effektivt sätt och sådär. Jag har inte satt upp sånt själv i fotbollsdelen, men det finns en tanke där som är kittlande i blocksituationer, att vilken yta ska vi täcka mer kontra andra om vi inte kan täcka hela målet och sådär. Och det kommer lite grann från hockey. Så att jag kikar runt lite grann och är idel öra om det är någon som lyssnar på det här som har någon spetskunskap inom övriga målvaktsyrken eller målvaktsidrotter, så hojta till och ta gärna kontakt med mig, så kanske vi kan hitta något roligt samarbete.
Ja, verkligen. Fan vad jag hör mer och mer varför du är Sveriges bästa målvaktstränare. Mångas bild är att man går ner, dunkar lite bollar på någon uppvärmning. Sen står man med och är lite en skön gubbe för man stod i mål för 20 år sedan själv. Det är skönt att det går framåt.
Ja, det är så här. Det är ju 10% av min arbetstid är ju på plan. Ja. Men det kanske det är det viktigaste också.
Så är det. Men nörderiet också blivit de nya rockstjärnorna. Det är skönt att de som är riktigt insnöade på något får mer och mer plats, tycker jag i alla fall. Men jag ska bränna av den sista lyssnarfrågan som är lite mer... Det är en annan ton på den. Varför tas det alltid ut en trött, bänkvärmande målvakt som trea istället för en ung och hungrig målvakt?
Ja, det är roligt. Det är egentligen en fråga för Janne, men jag ska prata lite grann om den. När man tar ut målvakter så finns det olika saker att värdera. Men prio ett är ju faktiskt prestera där och då. Och då vill man ju ta ut de bästa målvakterna som kan spela den nästkommande matchen eller i ett mästerskap och så. Och det gäller ju alla lag i det sättet. Sen finns det ju, ja men vi har ju januariturnén till exempel, där man kan fundera lite annorlunda kring det och se någon som kanske kan försöka knacka på ett representationslandslag i framtiden och sådär. Så att ta ett mästerskap till exempel, ja men det finns ju en chans att man ska spela där, och då får man ju väga den mot eventuell framtid och sådär. Och det är svårt också att veta en framtid, vilka som kommer att bli bra och så, om det inte finns något tydligt. Men kortfattat så är det ju en kortsiktig prestations liksom, eller resultat egentligen som styr. Och då får man ta ut de som är bäst. Ja. Och det är oavsett om man är en målvakt egentligen eller en utespelare. Man tar med de som kan i stunden bidra mest till laget. Ja. Och det är ju det vårt jobb är, eller Jannes jobb i först och främst, att ta ut de bästa spelarna.
Ja. Min bild blir ju när du berättar att den bästa tredje keepern är ju nästan den personen som är beredd att vara lojal mot målvaktsgruppen men ändå kan rädda bollar om liksom det skulle bli skarpt, vilket det kanske inte ens blir. Då vill man ju kanske ha den bästa truppmålvakten istället som trea. Är jag fel ute?
Ja, det behöver inte vara skillnad på det heller.
Nej.
Det ska ju sägas. Men om man säger att det finns två stycken treor där en är helt fantastisk och hjälper till att skapa en bra träningsmiljö och den andra dränerar energi i grupperna, antingen i målgruppen eller i höger, då tror jag att Janne vet vem, eller jag tror jag vet vem Janne kommer välja av de två som är bättre. Och där har vi jag har ju kontakt och scoutar ju en hel drös svenska målvakter och kollar allt vad de gör och rapporterar till Janne rent väldigt torrt. Det här är bra i olika delar, den här är bäst och sådär. Och sen får han, utifrån det då, så är han ju absolut slutgiltig som bestämmer allt kring trupputtagningar och laguttagningar. Och han själv åker runt och kollar mycket på målvakter också live och ser. Fast det kanske inte kommer ut hela tiden, utan han jobbar och Wettergren också åker runt och kikar mycket på det. Och tar beslut utifrån det. Så att det, kortfattat så vill man ju ha den absolut bästa målvakten. Sen vill man ju också såklart att de också är de bästa människorna i en grupp. Och det jag sa tidigare, att de som har varit med oftast hos oss är alla riktigt bra på att bidra till den här miljön så att vi kan förbereda på ett bra sätt. Och det är jag väldigt tacksam för och brukar påminna dem när vi skiljs åt, att det är ett privilegium att få jobba med dem och kunna göra, att inte se några hinder i min planering, utan verkligen få en bra output på planen också mot det jag verkligen ville, kopplat mot det syftet vi hade då mot nästkommande motstånd. Så att det ska de ha cred för.
Det var otroligt roligt att prata med dig, Mats. Jag hoppas kunna göra det fler gånger framåt och all lycka till med ditt jobb i både Norrköping och landslaget och med din sambo och allt vad det är, så får du ta hand om dig.
Detsamma, stort tack och ha det bra. Vi tvättar händerna och ha det gött, ska man säga.
Tja, tja.
Tja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.